Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, kan växterna i din trädgård i värsta fall ge dig böter? Den som med avsikt nämligen sprider skadliga främmande arter kan i fortsättningen till och med dömas till fängelse. Strafflagen uppdateras som bäst på den här punkten och vi får se vad de kommer fram till. Men att det här har det berättats om på förhand. Vad innebär det här då för husbolag och tomtägare som eventuellt har växter som räknas som skadliga och invasiva i växande i rabatten? Kan man få böter om man inte gräver upp dem? Och vem ska övervaka att den här lagen följs? Och fungerar överhuvudtaget en lag om den inte övervakas på något sätt? Det ska vi söka reda ut här idag tillsammans med Karin Sederlöf som är lagstiftningsråd vid jord- och skogsbruksministeriet och särskilt insatt i just den här frågan. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Thea Auramo som är trädgårdsmästare och verksamhetsledare vid Margaretebergs park i Esbo. Välkommen.
Tack.
Ja, vi börjar med hörni, det här lite att reda ut begrepp först så vet vi vad vi talar om. Alltså det finns främmande arter talar man om ibland och så talar man om invasiva arter och så talar man om nya arter. Alltså vad är det nu för skillnad på de här alla och vad är det som man liksom ska reagera mot med straff? Karin Sederlöf får börja.
Jo, terminologin är inte helt enkel. Om vi börjar med främmande arter, så det handlar om alla såna arter som naturligt inte förekommer hos oss här i Finland och som människan har, tack vare eller på grund av människans verksamhet och aktivitet, så har arterna kommit till Finland. Men de behöver inte nödvändigtvis vara skadliga, utan det handlar bara om att de är främmande. Sen har vi invasiva främmande arter eller skadliga främmande arter. Och det är sådana arter som då också är främmande för vår natur och miljö. Men det har också konstaterats att de verkligen har skada på vår biologiska mångfald och våra egna växter.
Är det då till exempel vresrosen?
Till exempel den.
Okej. Okay. Och sen då talar man om nya arter. Ibland så säger man att nya är det sånt som vi har accepterat då?
Nya arter är egentligen vilka som helst arter som förflyttar sig från ett område till ett annat, också oberoende av människans verksamhet. Arter kan ju flytta på sig av sig själv också och det här går över till nya kontinenter och annat. Så det är ännu ett skilt begrepp från främmande arter.
Okej. Okay. Begreppsdjungeln är sådan här. No, men det har ju pratats om det här nu många år här och uppmanat, så det har ordnat stalk och när folk har gått omkring och så har de till och med kunnat tjäna lite pengar på en sån här app som heter Crowdsourca, som faktiskt har också använts nu i andra nordiska länder. Då har man fått lite pengar för att man har gått och frivilligt till exempel ryckt upp lupiner eller deltagit i något annat sånt här röjningsarbete. Men fortfarande så har man pratat om det redan förra året att det kommer att bli olagligt, att man får inte, det är förbjudet i lag att transportera, sälja, tillhandaha sådana här skadliga invasiva växter. Nu vänder jag mig till Thea här, vår trädgårdsmästare i sällskapet. När har du senast varit med om att trycka upp eller röja bort något sådana här skadliga invasiva arter?
Ja, i somras, eller nu. Nu på ganska senaste. För jag tar hand om också husbolagets lilla innergård i Rödberg. Rödbergen, Helsingfors. Så de kommer ju lätt. De flyger från luften, de här fröna, eller sen myrorna. Transporterar dem under jord eller... Ja, det är vanligt också att vattendrag transporterar fröna. Så det kan lätt komma. Det kan redan finnas frön i köpt jord. Köpesjord. Ännu en incitament att ha en kompost.
Så du menar att man gör sin egen jord?
Man gör sin egen jord. Mycket bättre.
Det alltså, när du säger att du har varit, till exempel, du har köpt om nu husbolagets gård, vilka växter har där funnits då som har varit oönskade som du har tagit bort?
Det är ju såna här
Om du kollar språken nu, för att jag har haft ett ståhej också från finska till svenska och kolla vad alla växter heter på svenska.
Vanlig stormåra har kommit.
Det måste jag säga att för mig är den inte bekant.
Ja.
Ja. Är den, alltså, den är skadlig eller är den bara oönskad?
Jag kollade inte riskgruppen. Mm. För mig är de här riskgrupperna ganska levande. Det är ett levande system. Det följs ju upp årligen, antar jag. Här är juristen som kan kanske berätta lite mer om det. Men jag förhåller mig som sådant att när jag ser det på listan på veraslagit.fi så tar jag bort det oavsett riskgruppen. Att det är ju på kommande att den blir invasiv. Och då... jag behöver ju plats för nya växter, du vet. Jag vill ha massor med växter och fina blommor och massor med fjärilar. Så för mig är det superenkelt att då ta bort det.
Mm. Nu sa du ett namn på en växt, vad sa du, stormåra. De flesta vet säkert inte ens hur den ser ut. Så man måste då titta vad det står på listan och så måste man titta på bilder. Och det är ibland lite svårt det här också att, för en vanlig dödlig att identifiera vad som är skadligt. Det som har pratats mycket om är lupinen, just den här vresrosen. Och den tror jag nog att alla känner igen nu vid det här laget. Och då vaknar samtidigt den här diskussionen, speciellt det är många människor som tycker väldigt mycket om lupin och fortfarande inte för sitt liv kan förstå att varför skulle det vara så farligt med lite lupin. Att om ni nu skulle förklara det en gång till, varför är lupinen illa?
Som trädgårdsmästare kan jag ju då säga att vi har ju en del marklära i trädgårdsmästarskolningen och sen har vi pluggat också hortonom här vid sidan om jobbet. Så att lupinen är jättefarlig för att det ändrar totalt den här markkonsistens. Den släpper ut, så den skapar nya kemiska ämnen i jorden som gör att inget annat kan växa där. Så den blir, vissa säger att den blir för rik, den här jorden. Så att om du ska liksom just rensa lupinen så måste du göra något åt marken också. Blanda sand, blanda gammal krukjord, så här jättefattig jord där ihop med den här gammal lupinmarken.
Men det är ju ett jättejobb om du tänker att du äger en stor tomt till exempel med en sluttning som är full med lupiner. Det är både kostsamt och jätteomfattande. Jag menar att de flesta kan väl ändå tänka sig att de kan gå med en lie och slå dem. Men sen så räcker det liksom att inte börja nu kuska sand dit än och så här. Mm. Så är den här kampen alltså helt hopplös?
Nej, det tycker jag inte.
Karin?
Jo, alltså vi har ju sett många positiva exempel på hur man kan ta upp kampen mot bland annat lupinen. Vad det går, som det var en artikel på Svenska Yle om invånarna i Antskog i Västra Nyland och hur de har bekämpat lupinen och verkligen blivit av med den. Men det kräver ju ofta tyvärr åratal av arbete och man får inte lämna ett år emellan för då kan den igen få övertaget den här lupinen. Men bakgrunden till att lupinen har klassats som skadlig ligger i vetenskapen och det är mycket strikta och klara kriterier för vilka arter som upptas i förteckningarna över invasiva arter. Och vad gäller lupinen så är det precis som Thea sa, att det är dels jordhälsan, den övergödslar marken. Men sen är det ju det här som hänför sig till nästan alla främmande eller invasiva främmande arter, att den tränger ut våra egna arter och lupinen tränger särskilt ut våra ängsväxter som vi traditionellt har haft.
Ängsväxterna vill ha sån här mager jord ofta och om den gödslar jorden så blir den för rik för ängsväxter, så har jag förstått att det hänger ihop. Ja.
Och även om lupinen kan anses som vacker. Den tillhör ju sån här trädgårdsstil, engelsk trädgård. Ja. Det är ju en basväxt i cottage garden. Det sägs i England att du kan inte ha cottage garden om du inte har lupinen i, nästan så. Men finns ju andra lupinarter sådär, om man riktigt gillar den. Som inte är invasiva. Men jag skulle säga också, nämna det här farliga grejen att våra insekter har ingen nytta av lupinen. Mm. De kan se snygga ut rent visuellt. Men sen kan de inte liksom få någon näring av blommorna. De kan inte ha sina bor, alltså föröka sig i skydd av lupinen. De tillhör ingenting i det här ekologiska systemet. Så därför är den också farlig att den tar plats från ängsväxterna och den tillför inte till andra ängsarter.
Och man kan se det med blotta öga när man åker med bil längs med vägrenarna, så ser man ju det hav av lupiner på vissa ställen, tyvärr. Och där ser man ju att den är väldigt bra och effektiv på att ta utrymme och tränga undan andra växter.
Mm. Vi behöver samarbete.
Ja. Samarbete, hur menar du mellan?
Vi behöver samarbete, alltså privatpersoner, om de ser att kommunerna, statlig ägd mark, att inte de gör någonting, så bryr de sig inte. Och om crowdsourca, frivilliga liksom plockar någonstans där de ser att tomten inte, som det begränsas till, att där plockar de ingenting. Så alltså, vi behöver samarbete.
Mm.
Vi behöver att, oftast är sådana här ändringar är det att staten och kommunerna leder arbetet. Och sen privatpersoner följer efter. Och nu har vi ju i hela vågen eller så har vi jättemedvetna privatpersoner som visst bryr sig.
Ja.
Så vi kommer till en så här rätt psykologisk effekt.
Jag har märkt det.
Ja.
Ja, jag har märkt det när jag har läst igenom kommentarsfält under artiklar som handlar om det här. Det här igen blir en sån här nästan identitetspolitisk sån här maktkamp. Att det finns de som är väldigt inlästa och driver på det här och tycker det är bra. Och så finns det de som ungefär säger att kom hit bara om ni vågar. Att det där att det är min sak vad jag har på min gård. Och det där, hur överbryggar man de här skillnaderna eller de här disputerna? Vad har ministeriet några tankar om det?
Jo, nu det är som Thea sa, så alla parter behövs och samarbete behövs. Men det som säkert kan göras ännu bättre från myndigheternas sida är att intensifiera och förbättra upplysningen och informationsgången. Hur man ska ta sig an invasiva främmande arter, vilka arter som överhuvudtaget är upptagna i den här listan och vilka skyldigheter man har som det här fastighetsägare eller husbolag till exempel. Så det här kan myndigheterna klargöra. Men sen är det klart att eller staten och kommunerna kommer inte att ensamma kunna bekämpa det här problemet, utan det behövs faktiskt också privatpersoner och privatpersoner och husbolag ska också kunna sinsemellan komma överens och det där förhandla om vem som sköter vilket gebit och det där. Vi får ju också regelbundet kontakter från fältet om till och med disputer där grannar kan vara i luven på varandra och det där tycka att grannen inte har skött sig och trots att man själv har bekämpat invasiva främmande arter på sin gård. Och det här är ju beklagligt.
Vad säger ni då om någon tar kontakt till dig och säger så här? Att vad ska jag nu göra?
No, då det där påminner jag om skyldigheterna i lagen. Det är så att till exempel just fastighetsägare så har skyldighet att skrida till rimliga åtgärder för att bli av med invasiva främmande arter. Och man får, det finns förbud att sprida ut och att odla invasiva främmande arter och så vidare. Och i första hand så hoppas vi att det här genom upplysning och information och samtal att man ska få folk att agera. Men om det inte är möjligt, om det inte händer någonting så har tillstånds- och tillsynsverket enligt lag möjlighet att skrida till åtgärder. De övervakar alltså den här lagstiftningens genomförande och de har möjlighet att påföra. De har möjlighet att ge uppmaningar, de har möjlighet att ge hot om vite och de har till och med möjlighet att själva skrida till verket och bekämpa arterna och skicka räkningen till personen vars mark de här invasiva arterna
finns. Jag blev lite upprörd när jag hörde det här. För det blir sån här kyttande på folk. Alltså det, kanske också därför för att jag har levt så pass länge redan att jag har anlagt en trädgård för över 30 år sedan. Och växter man köpte då från trädgårdshandeln finns nu på den här listan att man inte skulle få ha dem. Men man har ju köpt dem i god tro, tvärtom har de blivit rekommenderade för en. Och de har rotat sig och de växer och ser fina ut. Och så kommer dit någon byråkrat och säger att jag skickar hit en traktor och du får en räkning sen på att om du själv gräver upp det där. Och jag kan tänka att om du är över 80 eller någonting och så ska du börja ta dig an ett sånt här mega stort arbete så blir du lite bitter och sur och inåtvänd. Förstår du alls den här reaktionen?
Jag förstår det nog bra. Och lagen utgår från rimliga åtgärder. Alltså ingen tvingas att betala stora summor själv eller att skrida till åtgärder om man anser det orimligt. Men det är klart att det har på ganska få år så har det kommit ganska många nya arter som har införts i förteckningen. Och nu det där ligger fokus på att genomföra att få resurser till övervakning och att stödja både kommuner och privatpersoner i bekämpningen.
Övervakning säger du. Vad är den här övervakningen?
Nu det är alltså tillstånds- och tillsynsverket.
Ska folk komma med någon sån här ämbetsbil uppkörande på alla gårdar i någon by och titta att vad folk har att växa? Alltså, är det den sorts övervakning?
Jag tror inte att, nu är det inte på ministeriets bord. Nej. Att vi måste fråga tillstånds- och tillsynsverket hur de i praktiken genomför det här. Men realiteten är ju den att de sätter sina resurser på sådana områden som är mest värdefulla ur, om man ser till den biologiska mångfalden. Att det är klart att det där, resurserna är också där begränsade och jag tror inte att de har resurser att åka till vars och ens gård och se över vad folk håller på med där.
Jag tror att en och annan skulle gräva efter hagelbräckan i det fallet. Alltså det blir lite som med den här, vi hade den här kompostinspektörerna, om ni kommer ihåg, som blev också en identitetspolitisk fråga som den här regeringen sen tog bort. Men upp på min gård så kom det också två äldre damer i en bil och hade någon uniform på så att de var kompostinspektörer från Esmostad. Och då kom de och skulle granska komposten då eftersom jag hade anmält att jag inte behöver ha en bioroskis. Och det där, min kompost är i gott skick, jag vet hur man köter en kompost så jag visade den åt dem. Och sen fick jag en sån här stämpel och ett papper och så satt de en tarra där på min kompost och sa att komposti mummo kävi tässä stod och så var den godkänd. Nå, nu finns det inte här mera. Att jag är ute efter det här identitetspolitiska dragen som lätt kommer upp i just sån här att jag kunde ju ha blivit sur och jagat bort dem. Jag tror inte att de skulle ha varit tvungen att visa komposten men då skulle de ha hämtat en sån här bioroskis åt mig istället. Alltså, nu jag frågar Thea här emellan, att hurdan feedback får ni av folk? Alltså, du talar säkert med folk som besöker parken eller som vill ha råd beträffande plantering och sånt här. Har folk liksom märkt av det här? Märks det i ditt arbete?
Inspektionerna menar du?
Jag menar det överhuvudtaget att man vet om att frågar man efter växter som man säkert inte får böter för och så där märker du av det.
Jag har precis börjat som verksamhetsledare där. Så, men jag studerade ju på Överby som trädgårdsmästare så nej, inte då när vi var i parken så kom det någon och frågade. Inte heller när jag jobbat på så här taimist eller liksom sålt växter. Inte heller när jag planerar trädgårdar har det liksom kommit. Men jag märker större intresse för naturliga trädgårdar. Och liksom, för det är ju starka perenner. De har anpassat sig till Finland. De har, menar jag, ursprungliga finska växter. Är ju starka, de är ju, invasiva arter är starka på ett annat sätt. Både ja. Starka, men jag menar, vi har en bra sortiment på finska växter som man kan ha istället. Och folk förstår biologiska mångfalden. När jag jobbade på miljöföreningen då drev jag ju det här så var min huvudsak att få biologisk mångfald i hela hållbarhetsdiskussionen. Allt handlade om klimat. Allt handlade om koldioxidutsläpp. Nu har folk vaknat till biologisk mångfald och det är riktigt, riktigt bra. Folk bryr sig och förstår hur alltså, det här ekologiska systemet och hur vi kan gynna bin, fjärilar, alla djur. Och det är fantastiskt. Och alla som till exempel vill att en trädgårdsmästare eller hortonom planerar sin trädgård, de bryr sig. Mm. Jag är superintresserad hur vi får det här liksom på hela finska kartan. Vad behöver vi göra för att just att motarbeta de här dåliga attityder, hur vi får liksom, vilka ekonomiska incitament behöver vi eller vilka verktyg behöver vi in till biblioteket, långa handskar, bekämpningsverktyg. Vad har vi för innovationer som vi behöver för att få det tillgängligt och liksom just vi behöver de här eldsjälarna i varje kommun som på glatt humor liksom berätta hur man gör och inte gör det till identitetspolitik. Liksom, och just att berätta vad kan man ha istället, varför det lönar sig med det här hårda arbetet. Visst är vi en nation när vi vinner MM-hockey. Men kan vi vara en enhetlig nation och ha bra attityd när det gäller invasiva arter?
Det borde anställa henne som PR-konsult på ministeriet.
Det där, den vill jag ha. Att vi har en gemenskap när det gäller att skydda naturen. Jag vill ha finska orkidéer. Jag vill ha doftande växter. Jag vill ha tillbaka alla fjärilar från min barndom. De har försvunnit. Men, det märker alla.
Men till lika, jag är född och uppväxten i Hangö och jag måste säga att det växte massor med vresros längs med stränderna där hela min egentligen barndom. Och nu har man då jobbat väldigt hårt för att få bort dem och det har faktiskt ändrat på några år markant. Men när man gick längs med stranden och där var de här långa bältena av vresrosor så hörde man ett jämnt surrande. De älskar ju alltså bin och humlor så flockades. Du hörde ju det här ljudet bara av en massa med humlor. Och nu använder jag det argumentet också. Är det alltid så svartvitt? Är inte vresrosen bra också för någonting? Till exempel vresrosen. Till exempel som växt för bin och humlor.
Och fåglar.
Ja.
Den är ätbar.
Att äta bären och sprida på dem ännu mer.
Ja.
Men jag menar att det är den här svartvita. Att det är någonting väldigt ondskefullt nu med den här vresrosen. Och den ska bort, punkt slut. Förstår ni att det kan vara svårt att få folk att greppa det. Att hej, att humlorna tycker ju om den.
Nypon är en bra ersättare.
Jag tror att vi måste bli ännu bättre på att kommunicera varför vissa arter hamnar i den här förteckningen. Nu är jag jurist och inte biolog så jag kan inte desto mer säga om vresrosen. Men det här, jag vet förstås vilka kriterier som våra experter, det finns en expertgrupp som alltid går igenom när det föreslås nya arter till den här förteckningen över invasiva arter. Och det är väldigt strikta kriterier och de är förstås förankrade i vetenskap. Och också vresrosen har gått igenom den här processen och sållats genom många, många sådana här test och liksom kriterier helt enkelt för att slutligen sen hamna i förteckningen över nationellt främmande invasiva arter. Men det är säkert så att vi får bli ännu bättre på att informera om att orsaken att vi bekämpar invasiva främmande arter är just för att vi ska kunna bevara vår egna biologiska mångfald, våra egna arter som faktiskt håller på att försvinna. Riktigt många av våra egna arter som vi har haft länge i Finland håller på att försvinna.
Ge några exempel.
Ängsväxterna till exempel som nämndes här i fråga om lupinen. Växter som har vuxit längs med vägrenarna. Så har vi alltså också insekter som det nämndes. Så lupinen ger inte nektar åt fjärilen. Och insekter som lider av att det blir mera enformigt växtbestånd. Så det är de som lider av att invasiva arterna breder ut sig.
Men när vi talar om äkta finländska växter, så undrar jag att hur långt tillbaka i tiden ska man gå när man börjar definiera att vad är en äkta finländsk växt? Ska vi gå tillbaka till istiden? Då växte väl ingenting här, vad jag vet. Men hur, finns det något årtal?
Det som Finlands strategi för främmande invasiva arter utgår ifrån, den är en några år gammal, men då utgick man från 1850 som ett riktgivande årtal. Men
det är långt tillbaka i tiden det.
Ja. Jo, lupinen till exempel kom till Finland i slutet av 1800-talet, om jag inte missminner mig. Men det handlar ju nog mycket om sådana arter som har kommit de senaste åren, eller kanske under det senaste årtionde till Finland. Och det där... Och det är ju där kan man sätta in de mest kostnadseffektiva åtgärderna. De arterna som inte ännu har brett ut sig, men som vi vet att det är en risk att de kan komma till Finland och snabbt erövra stora arealer. Och det är där vi kan göra de mest effektiva insatserna.
Jag pratar med en tjänsteman, alltså Markus Seppälä, som jobbar med ett sånt här projekt där de också samarbetar med Sverige och just att få bukt med de här invasiva arterna, alltså i växtvärlden då särskilt. Och det där, han sa att han är avundsjuk på svenskarna, för att de har en mycket längre och noggrannare lista med längre framförhållning. Alltså de klassar in arter redan nu som betecknas under till exempel mycket hög risk att bli invasiv eller hög risk. Och det där, och så nämner de inom hur många år om ingenting görs. Alltså de tar då i beaktande klimatets förändring och allt sånt här, och när det här svårigheten med den här växten skulle kunna inträffa. Jag tittar på den här listan faktiskt. Alltså, där finns ju massor med mera arter än vad det finns i den finländska listan. Och nu är det de som, förlåt för er nu som inte förstår er på växter, men ni som gör det så kan spetsa öronen här, för att jag räknar upp några växter som finns på den svenska listan. Bergklint till exempel, det är en sån här blå, sån här mycket klarblå och vacker växt som jag har försökt febrilt få växa. Inte får jag ju nå, jag vet inte hur den ska vara invasiv när jag inte ens får den att växa, fast jag försöker. Gullregn som finns bland annat i parker i Hangö, har jag sett ett fantastiskt gullregn i en park där åtminstone. Äkta kaprifol har svenskarna på sin lista. Kaukasiskt fettblad, det är en sån här marktäckarväxt, eller egentligen med så här tjocka fettiga blad. Den har jag också planterat i min trädgård. Vanlig bergtall. Alltså, då tittar jag måste riktigt titta att hur så att vanlig bergtall får man inte heller, eller svenskarna har också sagt en hög risk. Och skilla, som är den här blåa väldigt tidiga vårblomman som täcker stora områden med sin klarblå blomning. Och när man räknar upp de här så tror jag att en och annan får hicka. Att vadå? Att hur skulle det här kunna vara någonting oönskat i vår natur? Att många har kanske till och med tänkt att de hör hit. Alltså. Det heter äkta kaprifol och skillan, att den hör till en sån här nordisk natur. Nu ska jag betona att det här är i Sverige. Men om klimatet varmnar så är det här säkert samma i Finland beträffande de här växterna. Vad säger du, Thea, om det här när du hör de här arterna? Är det rimligt att se de här som fiender?
I Sverige förstår jag det. I varmare klimat så trivs de ju bättre än Finland. Jag förstår att de har en längre lista. Jag antar att de har en längre... så här anpassningsperiod. På det sättet anser jag att det är bra att ha en anpassningsperiod så folk hinner göra det här arbetet. Och så att för vi ska inte heller ha lagar som ingen följer. Att det blir nästan som en skämt. Att ja, visst, alla vet nu att det här invasiva arterna finns. Och
folk kämtar redan.
Och ingen gör någonting. Då ska jag inte heller göra någonting. Och det vill vi inte ha. Så på något sätt önskar jag också vi skulle gå mot det här lite närmare mot svenska systemet. Att ha längre list och anpassningsperioder och så vidare. Trädgård är ju en investering. Som en lägenhet nästan. Eller jag skulle vilja säga att
det höjer
värdet och så vidare. Ja. Och det är någonting som man gör, som man rycker till. Mm. Liksom vid husbygge eller sommarstugeköp eller någonting. Så det är stort arbete bakom en trädgård. Och då vill jag också att husägarna blir varnade i god tid. Redan nu när de planerar sina trädgårdar. Alla de här arterna säljs fortfarande i Finland till exempel.
De som jag just nämnde.
Så, ja. Exakt. Så då skulle jag vilja veta 10 år tidigare att de här kan vi sluta sälja. Att, vad ska man ha istället? Och att plantskolorna kan anpassa sig också till förändringen och så vidare.
Mm. Så det här gör svenskarna alltså. Jag kan säga att svenskarna har redan också förbjudit, eller de har redan satt på den här redan förbjudna listan, sånt som inte ännu finns där i Finland. Bland annat vanlig syren, alltså den som blommar just nu och doftar underbart, så är icke alls tillåten längre att säljas i Sverige. Och det här, när jag nämnde det här för några bekanta, så kunde de inte tro sina öron.
Mm. Jag tycker att det viktigaste nu här är att tomtägarna som har en tomt som gränsas av vatten eller skog, vildskog, att de läser instruktionerna noggrant. Mm. För att då finns det högre risk att det sprids mot i vilda naturen. Det är superviktigt. Vad man har mitt i stan och så vidare är mindre viktigt. För den sprider inte så pass mycket. Så att om ni nu har speciellt sommarstugor, ofta begränsas av skog, där är det jätteviktigt. Där kan vi egentligen bara slappna av. Så på det sättet att bygg inga trädgårdar nu dit, utan slappna av och från allt jobb och så vidare. Men om du har en trädgård in till skogen är det viktigt att där inte finns någonting invasivt.
Jag skulle vilja titta lite in i framtiden ännu på det sättet att det här kommer alltså att det kommer att inskrivas i strafflagen, det här kommer. Så att det och faktiskt då man riktigt med avsikt sprider invasiva arter, och då har det nämnt som exempel till exempel några små krabbor i vattenlevande, så att men om vi nu håller oss till växtsidan, om man med avsikt sprider så kan man då alltså bli dömd till och med fängelse. Det är alltså nu, du sa just att det är risk att det blir kämt, men alltså det är många som tar det här som ett kämt. Att vadå? Att jag sprider en växt med flit och så får jag 3 års fängelse. Du nickar, Karin. Det låter
Jonna, först om bakgrunden till det här. Det är inte ministeriet som har hittat på det här, utan det är EU-lagstiftning i bakgrunden. Mm. Det är EUs nya miljöbrottsdirektiv som håller på att föras in i finsk lagstiftning. Och en av de nya kriminaliseringarna i det här direktivet så avser just brott gällande invasiva arter, invasiva främmande arter. Men tröskeln för att göra sig skyldig till ett sådant här brott är väldigt hög. Dels ska det vara i regel avsiktligt, så du riktigt avsiktligen odlar till exempel eller släpper ut invasiva arter i vattendrag eller liknande. Och så ska det också ha betydande skada för miljön, alltså omfattande skadliga verkningar. Så det att man har växtar, invasiva främmande växtarter i sin trädgård kommer knappast, eller det uppfyller liksom inte nära på kriterierna för det här. En gärning som kan uppfylla kriterierna är om man släpper ut invasiva främmande fiskarter i ett vattendrag som leder till ett hav eller liknande med stora naturvärden.
Ställer helt enkelt till en ekokatastrof.
Till exempel. Då kan det här komma på fråga.
Men jag vill ändå lite peta i det här ur en sån grannsämjesynvinkel. Alltså, jag vet inte om jag borde säga det här, men jag har ju på min gård till exempel rönnspirea som jag har planterat då för 30 år sedan då när det var okej, och där man sa att det här är en jättefin friskväxt, den här humlorna älskar den för övrigt. No, nu vet jag att jag borde ta bort den. Och det är ett jättearbete det att ta bort den. Om jag nu skulle ha, vilket jag inte har, men om jag skulle ha en illvillig granne som hittar på att riktigt jävlas om det där och säga att du ska ha bort den där och jag kräver att du tar bort den och börjar polisanmäla mig. Kan ni se in i framtiden, är det alls möjligt att domstolarna får en massa med sån här att ta ställning till?
Jag misstänker ju att om det handlar om en egen trädgård, att man har lite invasiva främmande växter där, så då kommer polisen knappast att börja utreda det eller sätta väldigt mycket resurser på det. Utan resurserna behövs just på de fallen där det verkligen orsakas omfattande ekologisk skada. Vi har ju haft exempel i Finland, jag tar igen det här exemplet med vattendrag, att det har släppts ut akvariefiskar, solabborre till exempel. Ja. Det är inte en växtart, men en invasiv främmande fiskart. Och de förökar sig riktigt aggressivt och tränger ut våra egna arter i vattendrag. Och det kan vara totalt, alltså direkt omöjligt att någonsin få bort den. Det förstår man när det handlar om vattendrag, att försöka fiska upp alla invasiva främmande fiskar därifrån. Det är såna gärningar säkert som polisen skulle kunna sätta sina resurser på, och folks egna trädgårdar kommer knappast att drabbas av det.
Vad man rensar bort i sin egen trädgård, någonting sånt här riktigt invasivt, och sen så för man det inte i ett sånt ställe där det ska föras, utan man i mörknets inbrott så kutar man iväg med skottkärran in i skogen och lämpar där det och tror att ingen ser. Är det med vett och vilja och ett kriminellt handling?
Det är lagstridigt, ja. För det finns förbud mot att sprida invasiva arter, och de kan ju, om det är rötter eller andra levande delar, att den kan börja sprida sig, så då det är inte ett brott, men det är alltså lagstridigt och mot förbudet att sprida invasiva arter.
Jag föreslår inte att någon ska göra sånt här, men att jag ville ta det som ett exempel, för jag vet att det sker.
Ja.
Att det är många människor som tycker att de nog städar gärna på gården och så där och tar bort, men inte orkar de nu fara riktigt i sorti med den.
En kort kommentar. Den här avfallshanteringen av invasiva främmande arter har varit bristfällig på flera håll. Men där tycker jag också att vi har sett en positiv utveckling, och att det finns, nu finns det ju till och med snigelroskisar i kommuner och direkt, alltså stationer och skilda punkter för att samla upp avfall, invasiva främmande växtavfall. Så där har det också skett en förbättring.
Mörda sniglar vill jag inte ha här. Det är jätteviktigt.
Den spanska skogssnigeln heter det väl på riktigt?
Yes.
Är det inte så?
Så ja. När man cyklar i Göteborg i en regnig dag till jobbet, så ser du mer mörda snigel en väg. Jag vill inte få en sån situation i Finland, att man inte längre kan cykla i allt väder. Så snälla, ta bort det här möda snigel. Vi kan fortfarande agera mot det. Vi har en bra situation nu, men det som redan finns måste vi ta bort. Att det inte blir
när det gäller just sniglar, så kommer vi in på det här med djursidan. Fast det är tätt kopplat förstås till trädgårdar eftersom de trivs på sådana ställen. Men när det gäller just den här spanska skogssnigeln, så lönar det sig alltid att säga att sån varning är ens ord här. Att vi har också inhemska helt sådana här sniglar som man inte ska gå och plocka bort. Och det gäller för folk faktiskt att lära sig se skillnad på de här. Mm-hmm. Och det är inte helt enkelt om man är nybörjare. Det finns på nätet jättebra videon och så där, hur du skiljer dem åt. För det skulle vara jättetrist om folk sen skulle gå och börja döda alla sniglar. Mm. Eller hur?
Ja,
det jag har sett. Jag har sett det hända också. Att man dödar utan
att veta
identifikationstecken.
Vad det,
Mm. Och ett tips till alla som är intresserade av invasiva främmande arter och som vill bekämpa dem, så på nätsidan vieraslajit.fi finns väldigt bra instruktioner. Dels för att veta vilka arter som är upptagna i de här förteckningarna, men där finns också mycket bra instruktioner hur man ska bekämpa både växtarter men också djurarter, till exempel den här spanska skogssnigeln.
Ja, och sen faktiskt så vissa växter har väldigt stora likheter sinsemellan också, som det kan vara svårt att, utan att verkligen sätta in sig i det, att veta att vilken av de här växterna är den som är nu den där invasiva och vilken var den som var helt okej. Ja, varsågod.
Nu när vi är här tillsammans och har ett intressant ämne, jag skulle be ministeriet att tänka på hur kan vi koppla liksom det här stora andelen arbetslösa och unga arbetslösa ihop med frågan stort jobb med invasiva arter. Där ser jag en möjlighet.
Det har förts fram faktiskt det här. Jag såg på de här kommentarsfälten som jag har läst faktiskt, så är det många som säger det här att i Danmark har de någon helt onödig sån här risusavotta som man säger. Alltså något sån här att man sätter arbetslösa och plockar något risun någonstans. Men det här skulle faktiskt vara nyttigt att ge åt sådana till exempel som inte har lyckats få sommarjobb. För det kan ju alla göra som är friska.
Och man kan göra sånt... Man kan göra sånt till exempel hus, att allt jobb som man beställer har liksom hushållsavdragsmöjlighet eller kanske ännu mer, alltså skattededuktion på allt arbete som man gör mot invasiva arter. För vi måste ju också se faktumet att Finland har en stor andel gamla markägare. Mm. Vi har en stor andel människor som har både hemme och sommarstugan. Jättejobb. Alltså, det... vi har en stor andel markägare som släkt äger ihop med delade åsikter. Mm. Och alla de här faktumen måste vi få in i just beslutsfattande och all planering när det gäller invasiva.
Det får bli slutorden här idag. Det var goda idéer du kom med här. Och det där vi har pratat om invasiva växter i folks trädgård som i framtiden blir straffbart. Och det där, Thea Auramo var det som ni hörde här senast. Hon är trädgårdsmästare och verksamhetsledare vid Margaretebergs park i Esbo. Som förresten är ett bra utflyktsmål för den som vill titta på olika växter. Och Karin Sederlöf representerar här jord- och skogsbruksministeriet, lagstiftningsråd där. Jag tackar er för diskussionen. Som vanligt så får du som lyssnar gärna skriva vad du tänker om denna sak till adressen slaget@yle.fi. Ha ett skönt veckoslut. Tack.